Mord mot mord, en podd som görs av mig, Karin Landré, och dig,
Anna Sandell.
Bra, bra den här veckan. Vi har ju släppt upp ett litet specialavsnitt nu. Det är inte onsdag när vi släpper det här, det är en annan dag. Och det är för att vi, det är en bonusod. Använd ett extra avsnitt, och det är för att vi har med oss en gäst idag.
Så spännande.
Så härligt. Och det är underbara Johanna Rapp. Hej, välkommen.
Tack så jättemycket för det.
Jag har längtat efter den här dagen.
Så himla peppade på det här.
Vad härligt, ja, jag ser ju här hur du, Karin, sitter och liksom gungar dig fram och tillbaka. Så exalterad.
Gud, ja. Och du är här för att du är journalist.
Precis.
Du är krimreporter, eller hur?
Exakt.
På Aftonbladet.
Precis.
Och du har ju tidigare...
Världens coolaste jobb.
Ja, alltså... Så himla, himla cool.
Jag tror att podcastare var det coolaste man kunde vara här.
Det är ett jobb för oss. Är det verkligen ett jobb om man inte tjänar
några cool pengar? En cool bisyssla. Sjukt cool bisyssla.
Jag har skaffat en sån hobby, jag och Anna. Det var ingen som trodde på det.
Det är en del att gå på gymmet.
Ja, då gör vi hellre det här. Jag gör hellre det här. Jo, men du har varit... Jag har på Aftonbladet nu och tidigare varit på Expressen också, eller hur? Så du, hur länge du har jobbat med liksom just krimjournalistik?
Lite till och från, men nu på Aftonbladet har jag jobbat med det jag gör nu sedan i augusti. Just och det. Innan jobbade jag med det på Expressen också. Så att det är väldigt roligt.
Alltså, var det typ en sån här dröm för dig? Alltså redan när du gick liksom, du gick ju i JMG. Vi känner ju varandra sedan innan, kan vi säga. Ni har just träffats.
Ja, precis. Men och det var ett efterlängtat möte.
Exakt.
Kastade mig om halsen på Johanna.
Verkligen.
Jag har känt att jag längtar efter det här mötet också. Så det gör mig superglad. Det är verkligen uppbyggt för att det ska bli stel stämning mellan
verkligen.
Att jag bara, nu kan ni kommer älska varandra.
Men än så länge har det gått väldigt bra, tycker jag.
Ja, helt oproblematiskt.
Jo, men det jag tänker var så här, alltså var det det här du ville jobba med inom journalistik redan när du typ läste till journalist?
Alltså jag vet inte riktigt, jag tycker det är otroligt intressant med kriminaljournalistik och krimfall och även med juridik och så. Men jag vet inte, jag tror att när jag gick på JMG så ville jag helst jobba på Uppdrag granskning eller filter, men...
Du vill inte bli så carry och skriva för Vogue.
Alltså, jag får nog köpa lite så mer fräcka skor då först, men vad vet man?
Men också, jag hade så kunnat se dig på typ som en sån tuff göteborgstant senare i karriären på Uppdrag granskning.
Det vore eller så jävla coolt. Ja. Det är ju nästa steg.
Ja, men jag gick ju som sagt på JMG och det är ju väldigt mycket samhällsjournalistik i fokus där. Så... Det är lite ett sånt flaggskepp som man som JMG då gillar att liksom skryta om.
Just
så då.
Just det. Och även andra Göteborg skryter väldigt mycket om det, kan jag säga då, som göteborgskorre.
Just om JMG.
Just om JMG och deras otroliga samhällsjournalistik.
Just det.
Jo, men vi skulle ju vilja prata med dig delvis för att du den 8 mars var på första dagen i Madsen-rättegången. Och du har ju typ följt det fallet ett tag, eller hur? Och rapporterat om det tidigare med.
Ja, precis. Det var ju när allting började där i augusti så...
Var det i augusti alltså? Jag tänkte på det.
Precis. Det var, först kom ju ett larm om att en ubåt var försvunnen i Öresund. Och det var väldigt konstigt. Så jag kommer ihåg att vi alla tyckte att så här... Det var så skumt bara att den här ubåten var försvunnen. Och vi satt ju i Stockholm och sen så har en reporter som Stringer som jobbar nere i Malmö liksom, som ju åkte över precis som alla liksom danska journalister och andra nere i Skånetrakten. Men vi satt ju liksom uppe i Stockholm och så bara skumt det här med den här ubåten. Och sen så bara, ah, men det är någon dansk kändis, Peter Madsen, någon uppfinnare liksom.
Raket Madsen, ja.
Exakt, och sen så bara kom liksom fler och fler detaljer. Sen fick vi reda på att det var en svensk journalist som hade varit ombord och alla började ju såklart undra vem, vilken tidning hen jobbade för, hur allting hängde ihop. Och sen så med hela den sen åkte jag ju också ner till Köpenhamn när liksom den här jakten pågick efter Kim Walls kropp då, efter att vi hade fått veta vem hon var. Och när vi åkte runt och försökte se räddningsarbetet, och vi var ute med Svenska Sjöräddningssällskapet och sökte, och de trodde de hade hittat någonting och man liksom fick världens puls. Och det var ju en liksom hela liksom jakten efter hennes kropp pågick ju under en så otroligt lång tid.
Hur lång tid var det?
Ja, de sista kroppsdelarna hittades ju i november. Så
ja,
det
så
är ju också ett otroligt, liksom, otroligt arbete som ligger bakom det. Med liksom likhundar uppe från Stockholm som har varit nere och deltagit i sökarbetet. Och jättemycket frivilliga och man har sökt av... Liksom...
Det här är typ som bron då, att det både var svensk och dansk polis påkopplad.
Ja, precis. Den danska polisen tog hjälp av den svenska i vissa delar. Till exempel det här med likhundarna då, så har... Om jag kommer ihåg rätt så har de danska har inte utbildade liksom, likhundar för att söka i vattnet på det sättet.
Just det, för det är en speciell, alltså man har ju, de har ju olika sådana liksom, expertisområden, hundarna.
Mm. Exakt, och just så här, likhundar luktar ju efter den här liksom, gasen som avsundras när någon har dött. Men att just att söka efter det i vatten är ju en extra utmaning.
Mm.
Och framförallt då, om man ska tänka... Liksom, Öresund, alltså så här, det är ju ett riktigt stort område och framförallt ja, men under hösten när liksom det är vågigt. Ja, det är ju inte som att gå ut och segla i del eller ro i Delsjön liksom.
Nej. Eller en referens som gick rakt över Annas huvud.
Eller Mälaren kanske.
Jag kände att jag tänker inte grotta ner med det.
Berätta mer om Delsjön.
Precis, var ligger den? Nej, men det måste vara helt bizarrt.
Alltså var en del eller var...
Ja, eller du var också inne på det här med hundarna.
Ja. Men ja, det är så intressant tycker jag med likhundar. Det är otroligt spännande.
Och de hade ju de lyckades ju markera väldigt nära där kroppsdelar hittades och sen så kommer då dyker i och så söker man igenom och på rättegången här som jag ju vet att ni vill gå in på lite mer sen. Har man ju också fått se då lite liksom bilder från som de har tagit under vattnet när man har hittat liksom delarna.
Men, en sista fråga om hundarna. Eller
ja,
hade du också
någon?
Det är så typ hundar väcker alltid folk. Liksom.
Är hundarna i vattnet eller på en båt? Var det din fråga också? Fråga.
Hundarna sitter på en båt. Så hundarna liksom ligger fram i fören ungefär. Och sen så markerar de när man kommer. Olika hundar kan väl markera på olika sätt. Men liksom, att man skäller och viftar om svansen eller liknande. Och i alla fall vid en av sökningarna så markerade den hundret så fort och då var det så här, nej men det måste ha varit fel liksom. Den kan inte göra det och så åkte man tillbaka och åkte en sväng och sen åkte tillbaka och så markerade hunden igen. Så att den liksom är ombord på en båt och sen så då kallar man liksom dykare och söker i det området under.
Det är ett sånt sjukt jobb.
Verkligen. Det är verkligen helt sjukt.
Alltså jag blir ju livrädd av tanken på att dyka i allmänhet. Tänk att dyka i såna mörka svenska vatten på hösten och det man letar efter
aldrig.
Är liksom det. Det är så fett med folk som är så himla bra på sina jobb typ.
Verkligen. Och så får man också tänka, ja precis, det är verkligen helt galet. Jag kan ju typ inte simma heller så jag har ju en annan rädsla för vatten än gemene man. När de hittade då hennes kroppar eller
kroppsdelar.
Då var de inpackade i någonting.
Det har ju varit lite olika, men den kroppsdelen man hittade först var ju torson.
Just det.
Och där misstänker ju polisen att Madsen har försökt sänka den med att använda liksom redskap han haft med sig, rör och liknande grejer. Och även kroppen flyter ju så att han ska ha försökt att punktera delar av kroppen så att han inte ska ha gjort det. Men den hittades ju även cyklist inte... liksom, som gick,
just det,
cyklade
jag
förbi
bort mycket, ja. Känner jag verkligen.
Men en grej, alltså vad kan du typ berätta om Kim Wall liksom? För jag tycker att typ alltid när det är sådana här uppmärksammade fall så är det, och framförallt när det är så här så stora air quotes spektakulärt som det här är, så är det så himla lätt att man liksom tappar bort offret typ.
Hon var ju journalist, hon var ju frilansjournalist som var utbildad i USA och jobbade över hela världen och gjorde mycket olika liksom, så här, stora frilansreportage helt enkelt. Och hon var ju, ja, men skrev för Wire till exempel och flera olika så här, stora liksom, internationella tidningar. Hon var ju från Trelleborgs trakten då, och hennes föräldrar och så var ju också, eller är ju också journalister och liknande, som kom ju från en sån bakgrund väldigt mycket. Och sen så bodde hon ju i Köpenhamn där då med sin sambo, med sin pojkvän, och de skulle flytta till Kina strax efter det här. Och hon vill ju då skriva för just det här med konflikten som Madsen hade med sitt gamla sitt gamla gäng när de gjorde med sitt gamla rymdlaboratorium där. De hade ju en konflikt där lite. Det hade varit mycket, mycket bråk däremellan. Men hon ville ju helt enkelt skriva om det här och om honom och de här raketskjutningarna som man ville göra. Och vad jag har förstått, vad folk har vittnat om just med Kim Wall var att hon var väldigt intresserad av de här lite udda eller annorlunda historierna, inte bara de här klassiska berättelserna, utan att hon ville väl gå liksom, ta lite nya vinklar på saker och så här, skriva om udda människor och mycket sånt, att det var väl något hon brann för väldigt mycket.
Så ville hon göra, var det hon var på väg att göra var liksom ett porträtt på mänsen, eller hur var, vet man hur var hennes så här slutmål med det jobbet var?
Hon skulle skriva ett reportage, och det som har sagts är att hon åkte med där för att göra en intervju med honom helt enkelt, och det skulle ju, tanken var att det skulle bli ett stort reportage i den här tidningen Wire då, helt enkelt. Som skulle handla om det.
Jag blev så, Hasse Aro var med på, de har ju krimkvarten varje onsdag på Nyhetsmorgon mellan 7.40 typ och 7.55, och då är det med Hasse Aro, och då var du vet, då visade de vad de hade visat upp i rätten, typ. Det var så här, en sms hon hade skickat med sin kille.
Det var så sorgligt.
Det var så hjärtskönt, tycker jag, just det här att hon skulle bara göra sitt jobb, hänga med honom. Det här är ju, nu slår jag in öppna dörrar, men det är så sorgligt. Hon skulle bara liksom göra en grej. De skulle bara, hon skulle borta ett tag och skicka då så här gullig sms med sin kille, och hon bara, I'm still alive, eller det var både på svenska och engelska.
We're going down now, kanske.
Och bara så här, han hade med sig bullar, typ. Att det är så här, helt vanligt, och sen så bara bort. Att det är så, och är den där så bilden på henne när hon liksom försvinner iväg där. Det är verkligen så, men det hade kunnat vara, nu har jag aldrig varit journalist, men båda ni är ju det, typ, säger jag till dig. Men jag menar, du har ju gjort många reportage och så här.
Ja.
Att det är så känsligt, eller det är så ovanligt egentligen det hon ska göra, och så blir det en sån ovanlig grej. Det som gör mig typ också extra rädd med hela det här fallet är att det är på en sån himla begränsad yta. Att man, nu vet att det är så klaustrofobiskt. Ja. Att jag kommer ihåg att det låg en ubåt ute vid Sjöhistoriska här i Stockholm när jag var liten. Och jag vågade inte ens gå ner i den. Du vet, man som man fick gå ner och titta. Det var en mycket större ubåt. Men just den här känslan att vara så här instängd på det sättet. Jag blev så otroligt illa berörd av den liksom skräcken som man bara kan tänka sig ha varit. Liksom.
Usch. Nej, det är fruktansvärt.
Men, förlåt, du hade en fråga, jag avbröt dig.
De åkte ju ner där då, och sen så sänker han ubåten. Eller hur? Vad man tror.
Precis, det är ju brottsmisstankarna, ja.
Han hittas i vattnet, liksom.
Man har ju satt, åklagaren har ju satt liksom brottstiden för mordet och även styckningen från 10 på kvällen till 10 på morgonen. Dagen efter. Och sen är det ju på morgonen här då. Man har ju sökt under hela natten, för Kim Walls partner var ju, när han inte fick tag på henne så larmade han, och han var ju väldigt pådrivande för att polisen och att även liksom sökarbetet skulle dra igång. Så det påbörjades ju, och då kunde man inte nå hans ubåt, helt enkelt. Utan det var ju först då på morgonen, och flera var ute och sökte, och det var ju några fritidsfiskare som drog upp honom i vattnet, och de vittnesuppgifterna som har kommit då är ju att man har sett honom, han ska ha gått ner på ubåten och sen kommit upp, så att själva det ska ha gått väldigt fort när den här liksom sänkningen av ubåten har gått till. Sen har ju han då simmat fram till den här båten som har dragit upp honom, och man har kört in till land. Och väl i land där så finns ju flera journalister, det finns polisen, Kim Walls anhöriga kommer ju dit där också. Och det är ju några liksom danska journalister där som får prata med honom lite fort. Och han säger ju då att det har varit tekniska problem, han menar att det har varit något problem med ett filter till en ballasttank som alltså används för att...
För att typ stabilisera, eller vad?
Precis, ballasttank, det är sånt som alla fartyg har för att balansera. Man brukar ha vatten i dem till exempel, kan höja och sänka med. Mm. Men att det ska ha varit ett problem med den här filtret i tanken, och att det är därför den har sjunkit så fort. Men sen upptäcker ju polisen också att den här har inte sjunkit av en olycka, utan det här är någon som avsiktligt har velat göra det. Och enligt brottsmisstanken är ju då att han både ska ha höjt farten, öppnat flera ventiler, och fixat med liksom, luckor och liknande för att då kunna sänka den här ubåten så snabbt då. Och sen har ju han sagt att liksom, ja, han har ju gett en berättelse liksom av vad som hänt, som vi också kommer få fortsätta höra nästa vecka.
Ja, för att då var ju 8 mars, det var ju typ också ganska mycket prat om det, att den så här började på internationella kvinnodagen liksom. För då var ju du där, eller hur?
Precis.
Hur var...
Vad hände då?
Ja, exakt.
En dansrättegång är ju, det är ju inte riktigt helt samma som det är i Sverige, utan det finns ju flera olika skillnader också. Men om vi, det som inleds med då är ju, och för det första är det ju hur mycket journalister som helst på plats. Det är ju liksom runt 100 från 12 olika länder har det skulle vara som är liksom på plats där då.
Då har man blivit akkrediterad sen innan, så man vet om att man har sin plats, eller är det typ att man måste komma dit och kriga?
Man har fått boka platser. Och sen så inleds det då med att åklagaren presenterar, han kommer med sin sakframställan och så presenterar vad han påstår har hänt. Då berättar man ju först då om vad som hände på ubåten, om brotten, går igenom lite bakgrund. Det har ju varit mycket snack här om de här filmerna Peter Madsen har haft på sin dator. Under rättegången så fick vi också reda på att han kort innan mordet på sin telefon hade googlat på beheading girl. Det hade han gjort ungefär 16 timmar innan de gavs ut i ubåten. Och den typen av grejer, och åklagaren visar upp, han berättar också kronologiskt om det här sökarbetet. Hur det har gått till, om när man hittade kroppsdelar och liknande, hur Peter Madsens berättelse har förändrats. Och under själva eftermiddagen sen också fick vi ju även höra Peter Madsen själv bli utfrågad av åklagaren.
Hur var han?
Han var lugn. Han hade en rätt så här ljus röst. Han var väldigt vältalig. Det var verkligen så här person, han kunde tala för sig, och det märktes att han kunde det. Jag pratade med en kollega som berättade, som jobbar som tecknare, och hon sa liksom att då sitter man och tittar på någon väldigt intensivt, och han liksom märker hennes blick, ser på henne, alltså så här öppen.
Kan man säga att han är typ karismatisk liksom?
Det skulle man väl absolut kunna säga. Han för sig med ändå en viss självsäkerhet. Och det är väl det som också många har pratat om, att innan det här hände, innan det här uppdagades, innan han blev misstänkt för det här brottet, så var det ju liksom inget konstigt. Han var en charmig man, han var väldigt populär hos kvinnor till exempel, att många lockades av honom. Så att det har varit en man som har fört sig med självklarhet och som har ett självförtroende helt enkelt.
Men en sån typ så här spännande, intressant man som typ håller på med raketer och alltså förstår ni vad jag menar, typ att man kan liksom man kan fatta varför folk har tyckt att han var så himla spännande, och man fattar typ också varför Kim Wall ville så skriva den storyn liksom. För att det låter ju skitspännande.
Ja, men det har ju varit en otroligt så här speciell karaktär, alltså en liksom en galen hobbyuppfinnare liksom, som vill bli den första liksom privatpersonen att skickas ut i rymden. Alltså så här, det säger ju sig att det finns en story där, och framförallt då när man ser till den här konflikten med det här hans gamla gäng, det här CS som han jobbade med tidigare, och hur deras liksom kamp däremellan, och de låg bara 100 meter ifrån varandra ens det. Alltså det finns ju väldigt mycket där, och han körde ju också väldigt mycket, vilket jag tyckte var intressant att höra. Han hade ju mycket, så fort åklagaren kom in och började prata om det här med sexbrottet, och liksom, för han menar ju att det har funnits ett sexuellt motiv bakom styckningen, och pekar då bland annat på de här tortyrfilmerna som har hittats på Madsens dator, liksom, som visar äkta kvinnomord, och även de här sökningarna som man har gjort innan. Och därför menar ju åklagaren att det har funnits ett sexuellt syfte helt enkelt med det. Och då börjar ju Madsen väldigt mycket och använder vad vi brukar kalla lite så här klassiska härskartekniker.
Mm-hmm.
Att så här använder åklagarens förnamn.
Mm.
Då kallar hon honom för Jakob. Och ställer frågor som... Eller när åklagaren frågar till exempel om han var attraherad av Kim Wall, så säger Madsen liksom... hon var en journalist på Wired. Hur kan du bara se henne som ett sexobjekt? Hon var en journalist. Hon var där i sitt arbete. Hon var respekterad. Hon var intressant. Hon var intelligent. Alltså att han försöker vrida på det lite. Och då när du frågar om det här... Om det fanns något sexuellt motiv bakom styckningen, så säger han också här, men hur kan du liksom fråga om jag kan tända på det här? Vad säger det om dina sexuella preferenser, att du ens kan tänka att det här kan vara någonting som man kan attraheras av?
Vilken dåre.
Så att han lyckas ju vända på de sakerna, och vi vet ju liksom mycket om fallet som vi har fått liksom information presenterad för oss, men just när han sitter och säger det, så han vände på det.
Hur förklarar han då de här liksom filmerna då som finns? För det har ju inte vem som helst på sin dator.
Vi kommer ju få gå in ännu mer på de här sakerna framöver. Som sagt, vi har bara hört liksom första så att vi kommer få, nästa vecka kommer vi som sagt fortsätta höra ännu mer. Men han menar ju att han är liksom en sexuellt aktiv person. Han söker på mycket grejer. Alltså så här, att han har liksom, man kan hitta allt på hans dator, men han har gjort så mycket sökningar. Det är jättemycket olika grejer.
Fast det är en ganska stor skillnad.
Men det är så här, barnporr och tortyrfilmer och liksom så här, det är inte normala saker bara för att du är typ intresserad av sex, om man nu kan uttrycka sig så.
Och det är jätteobehagligt. Men du, en fråga.
Barnporr var ju bara något exempel. Det vet ju inte om man har på sin dator. Det var bara...
Men det är ju liksom hans förklaring är ju att liksom man har sökt på mycket grejer. Det finns det, och att han då har, han menar ju också att han har en väldigt liksom sexuellt öppen bild, även om han ju inte då har sagt någonting, att han säger ju inte att han är sexuellt, att han har blivit sexuellt upphetsad av de här grejerna.
Men åtalspunkterna, vilka är de?
Han är ju åtalad för mord och för det vi i Sverige kallar brott mot griftefriden, som jag säger, när man då styckar någon. Det kan ju även vara om man flyttar någon eller dumpar någon i vattnet eller så liknande.
Det man gör med kroppen efter att personen i fråga har avlidit.
Precis. Och det skulle man ju till exempel, det kan man ju till exempel åtalas för utan att åtalas för att ha mördat någon. Eller dömas för att ha mördat någon också, framförallt. Alltså eftersom du behöver inte ha mördat någon för att begå det brottet. Så de hänger liksom inte helt ihop, även om väldigt ofta så åtalas ju någon för båda delarna.
Det är som
heter
Jinx och... Båda, nej, ingen har sett den.
Jo, det är klart. Jag bara...
Men där döms ju han för att ha styckat kroppen, men inte för att ha mördat. Och jag tyckte det var det sjukaste... Jag någonsin hade hört typ.
Och det hände ju till och från. Det hände ju en del. Det var en man här i Stockholm som nu i januari friades för att ha dödat sin fru, men han dömdes för att ha styckat hennes kropp. Mm-hmm. Också då för att inte alla kroppsdelar återfanns, och till exempel att man inte kunde bevisa exakt hur hon hade dött. Att det skulle kunna vara en olycka. Till exempel såna grejer kan det vara. Som då.
Så det är de två. Och sen,
sen är han åtalad för att ha brott mot sjölagen också. Men för liksom som grov våldtäkt mot henne, eller grovt sexuellt övergrepp. Att ha begått det.
Jag är ledsen. Jag är djupt ledsen. För du sitter ju typ och då rapporterar från rättegången, eller hur, sitter så live uppdaterad när man typ följer Aftonbladets live rapportering så är du en av dem som sitter och klappar där, eller hur?
Precis. Ja, i det här fallet till exempel sitter jag och gör det, och sen så, men ja, det är det jag och mina kollegor gör när vi sitter inne vid din...
Men är inte det så himla svårt också, för att man ibland typ möts av information som förstås är helt ny och som dessutom är väldigt väldigt chockerande. Du vet att det bara är liksom att så här, är det svårt att vara... Alltså man måste vara så himla inne i sin yrkesroll och bara liksom, det som händer där ska ner här, men det som händer där är fruktansvärt liksom.
Men också det som händer där kanske inte ska ner
i chatten. Ja, även de avvägningarna i stunden typ, vad saker som händer rättegången som man inte ska skriva, alltså.
Men det är ju mycket saker som man liksom inte ska skriva. Det kan ju vara flera grejer liksom. till exempel om någon till exempel så här förtal av avliden är ju någonting som så här, man just kan liksom göra sig skyldig till. Och sen handlar det ju såklart också om så här etiska detaljer, alltså
detaljer liksom.
Nej men nej, det gör man ju inte. Det är ju också liksom,
det är bra.
Det är ju, för vi har ju liksom, vi har ju också så här publicistiska liksom etiska förhållningsregler liksom, som vi ska följa, men också att inte skriva varenda liten blodig detalj.
För det fyller ju egentligen ingen funktion mer än sensationsskapande. Ja. Och det, jag är ju väldigt fascinerad av det, men ibland kan jag också må illa när man själv, när man har någon annan berätta om det, ska man så här, nu gottar du dig i någon annans fruktansvärda.
Ja, och man kan ju känna, och det kan man ju känna bara liksom egentligen ibland när man pratar om så här, oj, men någon har styckats, bara det känns ju så här, är ju så fruktansvärt.
Väldigt grovt.
Brutalt och jättegrovt. Men det är ju också att vissa detaljer är ju inte, ja, alltså allt behöver ju inte föras ut exakt liksom. Och då menar jag inte exakt som att man skulle ljuga om någonting, men att så här, inte liksom behöver nämnas. Det är ju samma sak som till exempel bilder på brottsplatser liksom, på lik eller från en obduktion eller liknande. Det är ju sånt som inte ska nå folks ögon, och det är ju sånt som nu för tiden oftast eller nästan alltid så är ju sånt maskat. Det är liksom någon fupp där det någon gång har liksom slinkit igenom en bild, men det är ju sånt som inte, för att det är ju också så här för anhöriga att det att få ta del av det, och att såna detaljer sprids för mycket, det går ju liksom, man kan ju bara föreställa sig liksom att få det upprepat igen för sig, och då är det liksom, är det ju trots allt så otroligt brutalt ändå med liksom det som finns liksom, det som vi vet.
Men alltså, för du har ju ändå rapporterat från ett gäng rättegångar typ. Var det när du började göra det, var det liksom, du vet, det är just det, och de supersnabba publicistiska besluten, för det är svårt i början liksom.
Ja, absolut, för att det är också precis som du säger, man rycks ju in, och jag menar det, man, när man sitter och skriver jättefort hela tiden och vill vara snabb, så är det ju klart att det är jättelätt att det kan komma någon liksom, men gud, det här borde inte jag ha skrivit.
Men just när man sitter där ensam i typ en rättssal och bara, nej men det här ska ut nu, det som händer nu ska ut nu.
Men just det där med namn är väl reglerat, det får man väl typ inte gå ut med förrän någon är dömd, eller?
Jo, det får man. Det med namn är ju också en sån sak, det är ju såna, vi har ju de liksom pressetiska reglerna. Och det är ju en ansvarig utgivare som beslutar om det. Och det finns liksom olika förhållningssätt. Sen så kan du, det är ju det som gör, det kan göra det liksom svårt, för där kan du välja hur du vill, liksom, hur du vill tolka dem. Men de säger ju att man ska vara återhållsam med det, och framförallt då innan någon blir dömd. Därför är det ju väldigt sällan som folk namnpubliceras innan de är dömda. Akilov till exempel är ju ett fall. Han liksom namngavs. Det var ju också en annorlunda situation där han till exempel, där man gick ut och efterlyste honom från liksom polisens sida, och så det handlar ju lite om olika så här, om olika brott. Men det är ju samma sak med till exempel, jag kan ju ofta få läsa det som mailar och så här, varför skriver ni inte vilket land som den här personen kommer ifrån? Och det kan ju vara på båda, när någon är liksom finsk eller svensk eller från Afghanistan eller liknande, och då handlar det ju om det handlar ju om att det ska finnas en relevans. Alltså att vi skriver inte om någon homosexuell till exempel om det inte finns en relevans. Eller om någon är kristen, om det inte finns en relevans. Eller att någon kommer från Finland om det inte finns en relevans. Hade det varit så att massa finnar helt plötsligt blev mördade, och att mördaren då kom från Finland eller Sverige, då kanske det har en del i brottet att göra. Eller om offren har varit flera homosexuella har blivit mördade, så kanske det har en, att det handlar om ett hatbrott. Eller till exempel IKEA-mördaren kan vi ta som exempel. Där skrevs hans liksom etnicitet, för att också det handlade om att han skulle utvisas från Sverige, och att det var liksom, ja, men som en hämndaktion mot Sverige, och då liksom finns det en relevans. Så till exempel i Peter Madsen-fallet, här är ju han namngiven långt innan han har blivit dömd. Men där var det ju också, ja, men det var ju också en lite annan situation, för att det var ju när
Det var nästan också att han var
efterlyst. Precis, de var ju efterlysta. Ja. Och det var ju när hon saknades. Alltså det var ju innan, det var ju mycket liksom också när man inte visste exakt vad som hade hänt.
Just så. Det, när man bara är såhär, åh nej, hans ubåt.
De åkte båt ihop.
Första dagen var 8 mars och nu har det varit en lång paus, eller hur?
Precis, det är paus fram till den 21 mars.
Är det vanligt? Är det så i Sverige med?
I Sverige kan det ju vara att man har, det är ju lite olika, till exempel terrorrättegångarna tog ju sportlovsledigt till exempel. Så att det är att man har liksom olika dagar, det är inte ovanligt att det är så. Sen har det ju liksom diskuterats mycket hur det kom sig att man valde att lägga det på
just kvinnodagen.
Ja.
Verkligen. Det är ju
men Johanna Möller, gud jag hoppar nu, men
vänta, jag bara fråga. Kommer du vara där och typ rapportera från hela rättegången, eller hur ser det ut?
Jag kommer vara där, jag åker ner nu igen till den 21, och sen så är det nog möjligt att kanske någon av mina kollegor, och jag gör det tillsammans med min kollega Susanna som jobbar, och hon rapporterar med tv till exempel, men jag skriver och hon gör tv. Så där kan man, där hon berättar liksom, och i pauserna och innan och efter. I rörligt. Och sen så tror jag nog att eventuellt någon av mina kollegor kommer att åka ner senare också, att vi delar upp lite.
Alla journalister på samma hotell?
Nej.
Som Murvel Hotel.
Nej, men jag tänkte liksom att så här, alla bor här nära rådhuset.
Nej, det är inget, visst,
eller
det är ingen
rådhuset, tingsrätten.
Nej, det är ingen OS-by, men många bor, jag försökte bo nära och det gör väl de flesta. Sen så beror väl på, de lite mer fancy får väl bo på lite finare hotell. Just jag bor på något vanligt skit.
Du är mer som vandrar hem.
Ta med egna lakan.
Då har vi merchat vår humor. Jo, men också, okej, nu blir det långt ifrån, men när man är så här, när man skriver om de här sakerna, om man typ bevakar de här stora rättegångarna, jag tänker typ, där måste jag ha kommit journalister typ från utomlands ifrån till typ Johanna Möller-rättegången till exempel, blir man så här tjenis med de andra krimreporterna?
Alltså vissa träffar man ju, man blir ju tjenis med sina kollegor. Alltså det finns ju någon sån här bild ibland.
Kollegor som är,
alltså alla är ju, ja, men alltså så här,
det finns ju, känner du dina kollegor?
Nej, men det finns ju så här en bild som är så här i liksom sprids i så här populärkultur ibland, att man skulle vara liksom så här, inte gilla sina konkurrenter eller liksom nypa någon i armbågen eller liksom inte ta en plats eller så här. Alltså det är inte min uppfattning av hur det är, utan så här, till exempel på Johanna Möller rättegången där, så det är ju flera liksom som man träffas, för man är där och bevakar och pratar om saker och diskuterar och liksom och det är ju samma sak med liksom utländska, till exempel nu under Peter Madsen rättegången så är det ju liksom, ja men tjena, vi träffades ju i Köpenhamn när liksom jakten pågick, eller ja, vi träffades i Åbo för när liksom attacken var där i höstas, alltså så att
Gud, ni kommer starta, du kommer skaffa vänner för livet, och sen kommer ni skaffa, på ålders höst så kommer ni skaffa en podcast
som bara kommer konkurrera ut er, menar ni?
Ja,
precis, om 40 år.
Anna, är det någonting mer som du skulle vilja fråga Johanna om nu, innan vi skickar iväg henne till Köpenhamn igen?
Sara, nu känner jag att jag vill att det här ska bli en följetong
typ. Jag vet.
Så mer så här, du var ett stående inslag hos oss. Inte varje vecka då, för att
och också, hur mycket kommer vi vara tvungna att börja betala dig? För nu betalade jag ju bara dig i en råbar.
På en jävligt god råbar alltså.
Bra, du fick ju välja den själv.
Det fick jag ju faktiskt.
Så jag tycker vi väljer att se det här lite som en arbetsintervju. And you're hired.
Hur länge kommer Madsen-rättegången pågå?
Det är 12 inplanerade dagar. Och sen så, precis, och sen så i slutet av april så kommer, är planen att vi kommer få domen.
Då kanske du vill komma hit
efter det.
Kan du tänka dig göra det? Och berätta för oss om det.
Jättegärna.
Du är drömmen.
Yay! Och också då, för jag vill jättegärna att du ska berätta om det fallet som gjorde att du och jag blev vänner.
Ja, då är det, då är det
kör vi den gången.
Då tar vi dubbelavsnitt då.
Vilken sån tease du lägger
där.
Ja, cliffhanger.
Du, Johanna Rapp, underbara du. Tack så hemskt mycket för att du ville prata med oss.
Och det var fantastiskt. Göra oss
lite mer kunniga. Tyvärr har Anna otroligt dåligt minne, så hon har glömt bort allting.
Jag bara, alla frågor kommer komma nästa gång i slutet av april också.
Men man ska, jag tycker man ska följa dig på Aftonbladet när du, håller, när du rapporterar från och typ delvis av rättegången men också i allmänhet. Du skriver väldigt mycket och väldigt bra. Så tack så hemskt, hemskt mycket. Vi är så glada för det här.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack! Puss, puss, hej!
Hej!